Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta om jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja, då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja, då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Republikanernas försök att liksom förhindra röstlagar, de har satt upp massa nya trösklar, de har stängt massa vallokaler i svarta områden.
Någon gång i mitten av 90-talet anställde den extremt tongivande samtidskulturtidningen Nöjesguiden en rekordung skribent, Martin Jelin från Nacka. Han hade knappt börjat gymnasiet men var snabbt etablerad som en av de viktiga pennorna i landet, särskilt kring musik. Sen 2001 är han dock bosatt i New York och har mer och mer kommit att bli en av de allra kunnigaste vi har kring modern amerikansk politik, och har också givit ut flera böcker, bland annat om republikanerna Hillary Clinton och Barack Obama. Och idag arbetar han främst för DN, och i det dagliga värvet avsnitt 18 berättar han om Black Lives Matter-rörelsen, valet i höst och att få en check från Donald Trump. Martin, kallar du dig för utlandskorre eller vad är din titel?
Ja, min officiella titel från DN är New York-korrespondent.
Ja, det är väl toppen. Vad jobbar du på med just nu? Eller vad jobbar du på slash med just nu?
Så mest skriver jag ju om turbulensen i USA med protesterna som pågår här. Men även om, jag håller på med en lite mer personlig essä om liksom de senaste månaderna här i New York, som har varit väldigt speciella. Men framförallt så är jag ute, det är i princip varje dag, ett 30-tal demonstrationer här. Så man kan välja vilken vinkel man vill ha för dagen.
Ja, okej. Det kändes som det blåste över här i Sverige efter de 2-3 stora demonstrationer som var här. Men de fortsatte givetvis i USA, eller?
Ja, absolut. Jag tror att det kommer bli ännu större. Det var kanske lite mer intensivt i början av juni, men på fredag här i USA så är det en helgdag numera som heter Juneteenth, som är, hedrar slaveriets avskaffande. Och då tror jag det kommer bli en, förmodligen de största demonstrationerna vi har sett hittills.
Är de flesta liksom fredliga och städade och så, eller?
Ja, jag skulle säga att liksom 99% är det. Men det räcker ju med att 20 personer börjar kasta saker för att kaos ska utbryta. Och vi har även, polisen har ju varit väldigt aggressiv också. Jag tror att det kanske är svårt att förstå från svenskt håll. Visst finns det liksom enstaka incidenter där poliserna är våldsamma och så, men här sker det liksom systematiskt på ett annat sätt, och polisen har liksom militariserat så här under 30 år och beter sig som soldater. De ser på sig själva som att de är i krig när de är ute bland sina hemkvarter. Så att det finns en mycket mer aggressiv liksom grundkonflikt här som gör att det väldigt lätt kan eskalera.
Och den utvecklingen då över de senaste 30 åren, är det en uttalad strategi eller hur har det blivit så?
Ja, det är väl, alltså det började egentligen efter kalla kriget där amerikanska militären satt på ett gigantiskt överskott av vapen och militärutrustning som de lämpligt nog då tänkte att polisen i USA kan få tillgång till. Och det var i början av 90-talet när det var väldigt hög brottslighet i amerikanska storstäder. Så när USA rustade ner internationellt så rustade de upp inhemskt. Så du kanske själv minns liksom bilder från 90-talet i Los Angeles till exempel, där man såg liksom stridsvagnsliknande militärfordon som åkte fram på gatorna, och stridshelikoptrar och poliser i liksom full soldatmundering. Det var liksom det de satte in mot gängbrottslighet och grov brottslighet på 90-talet. Men sen har det hängt kvar. Trots att brottsligheten har minskat så har det liksom blivit en slags permanent militarisering av amerikansk polis.
Var det lite Rodney King där också på 90-talet?
Exakt. Det var ju egentligen en av de första incidenterna i den här liksom moderna vågen av svarta protester mot polisvåld. Det var ju dessutom när liksom CNN började finnas i alla amerikanska vardagsrum, så att alla satt hemma och följde det där. Det var samtidigt en rad liknande fall i New York där polisen använde extremt våld mot obeväpnade svarta män. Så 90-talet hade ju också en sån våg av liksom debatt om polisvåld och systematisk rasism. Men den har kommit till liksom vågor de senaste 30 åren här. Men jag har inte sett någonting som är så omfattande som det som händer nu.
Nej. Och då har vi polisen å ena sidan och Black Lives Matter-rörelsen å andra sidan. Men resten av USA då, hur ställer de sig? Är det liksom polariserat på något sätt?
Ja, det är det ju absolut. Det är ju verkligen tydligt att folk som röstade på Trump står ju mer på polisens sida, och folk som röstade på Obama står mer på demonstranternas sida. Men det som skiljer den här protestvågen från tidigare är att Black Lives Matter och demonstranterna har lyckats övertyga även de som inte tidigare stod på deras sida. Det har varit mellan 60-70% i opinionsmätningar som säger att de liksom ser poängen med protesterna, de förstår vreden med protesterna, och två tredjedelar av amerikaner som misstycker när det gäller Trumps hantering av protesterna. Så att, det har liksom ruckat lite på den här extrema 50-50-polariseringen där en liten grupp av folk som röstade på Trump känner sympati för demonstranterna.
Ja, det där är intressant. Jag menar, du har ju verkligen dykt in i den amerikanska politiken, och jag tänker, vi har valår, eller ni har valår. Det är ett presidentval i höst liksom. Hur stor del av befolkningen är benägna att byta från republikaner till demokrater så att säga?
Ja, det är ju få. Liksom. Det är väl kanske 5-10% som det handlar om. Men det är de som kommer att avgöra valet. I senaste valet hade det räckt med 0,5% av väljarna ungefär som hade röstat på Hillary Clinton istället, så hade Trump inte blivit president. Stora delar av väljargrupperna som är ganska orörliga, som vet redan nu vem de kommer rösta på, men sen finns det en liten grupp som ofta beskrivs som mittenväljare, vilket inte riktigt stämmer, utan det är snarare ganska oortodoxa väljare som kan ligga väldigt långt till höger eller väldigt långt till vänster, men som inte känner någon lojalitet till liksom de traditionella partierna.
Nej, jag fattar. Ibland så har man ju liksom uttryck som swing states till exempel, alltså stater där det kan gå åt båda håll. Kommer de få också en större betydelse i höst eller?
Ja, absolut. Det är ju, det amerikanska valsystemet är ju lite speciellt i och med att det är delstaterna som avgör. Så man måste vinna, man måste samla på sig segrar i tillräckligt stort antal delstater. Så det läggs väldigt mycket fokus då på 7-8 delstater där allting avgörs, som Florida, Ohio, Michigan och Wisconsin. Mm. Så det är där kampanjerna kommer lägga alla resurser och försöka övertyga väljare.
En sak som du har skrivit en del om och som jag antar kanske förvärrar de här protesterna är ju det faktum att coronaviruset har slagit hårdare mot minoriteterna i USA. Kan du säga någonting om det?
Ja, absolut. Det handlar ju om att viruset har drabbat de fattigaste områdena i USA helt enkelt.
Det är samma sak här faktiskt.
Ja, men det är liksom socioekonomiska faktorer som ligger bakom de siffrorna. Trångboddhet, tidigare hälsoproblem, diabetes. Framförallt att folk som låginkomsttagare i USA inte kan, som du och jag, jobbar hemifrån utan måste jobba kanske som busschaufförer eller städare eller måste fortsätta ta sig till jobben och därmed utsätts för mycket större risker. Mm. Så det har varit väldigt tydligt mönster över hela landet där svarta och latinamerikaner har drabbats mycket värre än vita. Och det beror just på att liksom de oftare bor i fattiga områden.
Mm. Alltså nu drog jag kanske en förhastad slutsats, men har det här med coronaviruset, har det ökat liksom? Alltså gör det intensiteten i protesterna efter George Floyds död grövre eller mer?
Jag tror absolut att det är en faktor. Nästan alla jag pratar med säger själva att det har bidragit. Dels på det djupaste planet, just att det har blottlagt liksom systematiska orättvisor och ojämlikhet mellan vita och svarta i USA. Men även här i New York så har folk suttit hemma i 3 månader och inte kunnat vara ute på gatorna. Och även den frustrationen har liksom bidragit till att de får liksom utlopp i de här massprotesterna. Mm. Den här liksom ackumulerade frustrationen över Trump som många liberaler och progressiva i USA har känt i flera år. Även folk som kanske tidigare inte skulle gått ut och demonstrerat gör det nu för att de ser att alla andra gör det.
Mm. Men håller de avstånd?
Ja, jag tycker det har varit ganska oroväckande dåligt med det. Det är väldigt mycket unga som deltar på protesterna och det är väl samma mönster i hela världen att unga är lite mindre försiktiga för att de inte själva tror att de kan drabbas samtidigt som de kan sprida smittan vidare. Så det är väldigt många hjälporganisationer och liksom frivilliga organisationer som hjälper till med masker och handsprit och liksom finns på plats och just försöker se till att folk håller distans och där. Men här i helgen senast var det 15 000 personer på en demonstration på en liten yta i Brooklyn och jag menar det är väldigt svårt att se att alla där höll sig 2 meter ifrån varandra.
Ja, du kan väl inte heller gärna göra det ifall du intervjuar folk eller?
Nej, man försöker liksom inte stå så nära som man brukar göra annars, samtidigt som man försöker prata genom sin mask. Sådär, så. Det är nya tekniska utmaningar som journalist. Men absolut, det är många journalister som har varit oroliga också, som utsätter sig för risker när man är ute och rapporterar.
Mm. Har du hållit dig frisk själv?
Ja, än så länge har jag inte drabbats. Vi har varit väldigt försiktiga.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna så det tar ett par, 3 veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Vi har ju här i Sverige liksom sett uttalanden från Trump under våren liksom ganska ibland framställt som väldigt okunnig kring coronaviruset och sådär. Från ditt perspektiv, hur har Trump hanterat den här våren?
Ja, jag tror det första jag skrev om Trump och pandemin i mars handlade om att han rörde sig från att påstå att viruset var helt obetydligt, att siffrorna snart skulle vara nere på noll, till ett mer panikartat tonläge där han pratade om liksom historiska åtgärder för att lösa krisen. Rapporterna inifrån Vita huset, hur liksom snacket gick där i början av pandemin, har visat att prioriteringen var att inte skada börsmarknaden. Man ville inte varna folket för mycket, för då skulle börsen bli orolig. Så man väntade med åtgärder tills det helt enkelt var omöjligt att inte göra någonting längre. Så han har ju fått väldigt mycket kritik för det. Samtidigt som åtgärderna har varit så omfattande och generösa med amerikanska mått, att i princip alla hushåll har ju fått 1200 eller drygt 2000 dollar beroende på familjeuppsättning. Och arbetslöshetsersättningen har varit väldigt generös.
Alltså 2000 dollar som en engångssumma för att man ska komma ner... vad heter det? Nej, jag hittar inte ordet.
Ja, men som en liten gåva för att stimulera ekonomin och framförallt för att liksom jättemånga förlorat jobb och har svårt att betala räkningar och bostadskostnader och så vidare.
Konsumera var ordet jag tappade bort.
Okej. Så även jag och min fru fick de pengarna med Trumps signatur. Så det tror jag också bidrog till att hans förtroendesiffror inte påverkade så mycket under våren. Förblev han ungefär lika populär som han var tidigare. Så att många fick helt enkelt, jag menar, det var kongressen som röstade igenom, men Trump tog väldigt tydligt åt sig liksom äran för de här pengarna. Så, och det har ju verkligen förhindrat en värre kris i USA, så det har varit relativt lyckat än så länge. Sen får vi se hur länge de kan fortsätta skicka in nya krispaket i takt med att krisen håller i sig.
Mm. Du bor i Brooklyn, det är väl en relativt, gissar jag, demokratisk del av världen, eller?
Absolut.
Finns det några Trump-supporters i New York?
Ja, det är ungefär drygt 20% här som röstade på Trump. Det är ju ganska tydliga grupper som röstade på honom. Det är liksom de mest välbärgade på Wall Street och Upper East Side. Även om många av dem är demokrater också. Och sen grupper av liksom konservativa vita enklaver som finns runt om i Queens och Brooklyn.
Mm.
Man träffar ganska få personer här som röstar på Trump till vardags. Men det finns absolut tydliga områden där det är vanligare. Ja.
Och hur har liksom Black Lives Matter-rörelsen påverkat hans opinionssiffror eller bilden av honom?
Det har varit ganska tydligt att folket inte gillar Trumps hantering av protesterna. Han började ju med att använda retorik som många tolkade som att mer våld var nödvändigt mot demonstranterna, och hotade ständigt med att skicka militär på demonstranter. Och i Washington så var det en berömd incident där hans justitieminister personligen instruerade polis att skjuta tårgas mot demonstranter för att Trump skulle kunna besöka en kyrka och ta en bild med Bibeln.
Mm.
Så det blev en backlash mot hans liksom auktoritära metoder som har skadat hans förtroendesiffror ganska allvarligt. I Gallups förtroendemätning så sjönk han från 49% till 39% under en månad.
Ja, det är ett ganska stort tapp.
Ja, det är det största tappet han har haft hittills som president. Det har ju blivit en liksom klyscha att ingenting påverkar Trump, ingenting skadar Trump. Det är liksom permanenta kriser utan att det får några konsekvenser. Men den här gången så har det verkligen skadat honom. Det är två gånger egentligen under hans tid som president som han har tydligt skadat, fått liksom sämre väljarstöd och sämre förtroende. Och det har varit nu och sen sommaren 2017 efter Charlottesville-incidenterna där högerextremister demonstrerade.
Just det. Mm.
Och han tycktes komma ut med liksom stöd för dem. Jag tror att det är talande att många amerikaner reflexmässigt tar avstånd från rasismen när den blir för uppenbar. Mm.
Det är väl ändå relativt ovanligt att en amerikansk president bara sitter en ämbetsperiod, va?
Ja, det är relativt ovanligt. Samtidigt är ju liksom datan på presidenter är ganska futtig. Liksom man pratar om ett tiotal fall i modern tid. Sådär. Så att de flesta presidenter, eller fler presidenter har blivit omvalda än som inte har blivit omvalda i modern tid. Men just nu har Trump det sämsta opinionsläget för en sittande president sedan den första Bush-presidenten inför valet 1992.
Oh, wow.
Så det betraktas lite som en kris för Trump just nu.
Ja. Liksom, jag antar att valet är väl i full gång rent debattmässigt i alla fall. Vad tror du om utgången?
Jag kollar på samma siffror som alla andra och siffrorna är ju extremt positiva för demokraterna just nu. Joe Biden har ökat sin ledning i genomsnittet av mätningar från 5 till 9 procentenheter mot Trump. Och även i senaten så ser det bra ut för demokraterna. Men jag skulle säga att den största liksom osäkerhetsfaktorn inför valet inte är så mycket i opinionssvängningar utan om valet överhuvudtaget kommer kunna gå rättvist till. Mm. På grund av pandemin, på grund av en historisk offensiv med republikanernas försök att liksom förhindra röstlagar. De har satt upp massa nya trösklar för folk att rösta i Florida. De har försökt få tidigare fängelsedömda att betala alla sina skulder innan de ska få rösta. De har stängt massa vallokaler i svarta områden. Jag tror att det kommer vara ett historiskt val i avseendet att det kommer ske otroligt mycket kontroversiella metoder för att försöka styra hur väljarkåren ser ut helt enkelt. Oh, wow. Så där tror jag att liksom, även om demokraterna har ett opinionsövertag så kan det bli tufft att vinna.
Mm. Ja, shit. Spännande. Om jag har räknat rätt så har du bott i New York i 20 år nästa år.
Ja, det stämmer. Ja. Precis.
Kommer du bli kvar resten av livet?
Jag vet inte. De senaste månaderna har jag fått en att fundera lite över hur klokt det är att bo i USA. Men jag älskar New York. Jag känner mig hemma här. Det är ett väldigt spännande land att skriva om som journalist. Min fru trivs med sitt jobb och trivs också i New York. Så att tills vidare är vi nog kvar i alla fall.
Ja.
Ett par år till.
Jag fattar. Jag antar att du har bott i New York längre än du har bott på någon annan plats.
Ja, det har jag. För några år sedan som liksom, det gick förbi Stockholm som den stad jag bott längst i. Så. Mm. Det är väl här jag känner mig minst främmande.
Mm. Här hemma i Sverige så förlorade ju Alexander Bard ett uppdrag i TV4 för att han tyckte Black Lives Matter skulle sluta se sig som offer och typ skärpa sig. Har han likasinnande debattörer på din sida av Atlanten med sig? Ja.
Absolut. Jag tänkte på det just om debatten där som uppstod kring det. Det tror jag också speglar ett bredare opinionsskifte där tidigare har folk kommit undan med liksom uttalanden som har uppfattats som rasistiska. Idag så tror jag att många liksom företag och institutioner och arbetsgivare ser det som oacceptabelt på ett sätt som de inte gjorde tidigare.
Mm. Slutligen då, du har ju skrivit flera böcker under åren. Har du något nytt på gång i den vägen?
Ja, jag har en ny bok. En till bok om USA på gång. Lite svårt att prata om den i nuläget. Och håller på att vässa upplägget lite. Men den förhoppningsvis någonting som kommer ut om ett drygt år eller så.
Ja, okej. Då är det inte en Trump-bok.
Nej, jag känner att jag lite kanske skrivit tillräckligt mycket om högerpopulismen här. Jag skrev en bok redan 2012 om republikanernas högersväng. Så att, har liksom betat av de här de konservativa regionerna, pratat med vita män på diners i Kentucky. Jag har gjort det rätt mycket, men det finns lyckligtvis mycket annat att skriva om i USA.
Spännande, se fram emot att läsa den. Hörru, stort tack för att jag fick prata med dig, Martin.
Tack själv, alltid trevligt.
Och så ska jag säga min catchphrase också. Tack för att du utför ditt dagliga värv.
Tack själv.
Martin Jelin, och vill du läsa och följa hans texter, föreslår jag att du går in på dn.se och surfar runt ett par timmar. Kom gärna med fler tips på gäster till det dagliga värvet, som alltså under sommaren kommer att fokusera mer på spännande eldsjälar, experter eller liv helt enkelt, och kanske något mindre på coronapandemin. Vi som gör det dagliga värvet är Kristoffer Odqvist, Kristoffer Triumph och Acast. Tack för att du lyssnade och ha en försiktig men härlig midsommar. Hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni i Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!